Det här är en podd från Aftonbladet. Du kan även höra den hos Podmi. Fler avsnitt av Människan bakom monstret finns för dig som har Aftonbladet Plus eller premiumabonnemang hos Podmi.
Det uppfyller ju hans tankar. Han är helt besatt av det här. Att hitta en kvinna, att få uppleva sex och så vidare. Och det blir värre och värre hela tiden. Och sen så börjar vännerna överge honom en efter en. Ju längre ner han sjunker, desto mer desperat och aggressiv och fientlig blir han. Så det blir en ond cirkel, en toxisk ond cirkel som sen så småningom slutar i en tragedi.
Hur kan en ung man från till synes välordnade förhållanden odla ett sånt hat att han till slut vill utplåna både sig själv och hela sin omgivning? Jag heter Kiki Selstedt och är deckarförfattare och kriminolog. I den här serien tar jag mig in i huvudet på de som utför de vidrigaste handlingarna. De som ofta kategoriseras som monster. Men jag vill hitta logiken bakom det till synes ologiska. Utan att förringa brotten, försöka förstå det oförståeliga och hitta människan bakom monstret. Juli 2011. Starbucks, Santa Barbara. Hon, blond, söt. Han, lång, med hängiga byxor.
Jag vill ha dig såklart.
Jag vill ha dig och jag vill ha en jävligt stor kaffe.
Hej, tjena. En stor cappuccino.
Elliot Roger sitter vid ett bord med en dubbel vanillatte. Förmodligen lägger paret inte märke till honom. Parets uppenbara intimitet väcker Elliots avundsjuka och raseriet börjar bubbla inombords.
Tack så mycket.
Han föreställer sig att de kommer att gå hem och ha passionerat sex. Något han själv är övertygad om att han aldrig kommer att få uppleva. Och han hatar dem för det. Attacken på paret i bilen blir den första i en rad incidenter som ger uttryck för Elliot Rogers besvikelse på mänskligheten i allmänhet och på kvinnor i synnerhet. Var det här han tog det första steget mot det dåd som 3 år senare krävde 7 människors liv? När jag skrev kriminalromanen Oskuld, den andra delen i min pro bono-serie, stötte jag på Elliot Roger i mitt researcharbete. Jag ville försöka förstå mer om det kvinnohat som finns, inte minst på olika nätforum, och fick då anledning att fördjupa mig i fenomenet incels, som är en förkortning för involuntary celibacy. Någon som kan väldigt mycket om det här är Stefan Krakowski. Han är psykiatriker och har skrivit en bok i det här ämnet. Jag har bett honom hjälpa mig genom Elliot Rogers historia. Men först måste vi försöka definiera begreppet incels.
Det finns egentligen ingen riktigt bra entydig definition. Vissa har ju sagt att det är en fråga om självdefinition. Det vill säga om någon säger att man är incel så är man det. Det är att komma billigt undan och det stämmer dessutom ganska dåligt med verkligheten. Jag tror att om man ska göra det här lite lätt för sig ändå. För vi måste ju enas kring någonting ändå. Någon typ av definition. Och frågar man och pratar med incels själva som jag har gjort väldigt mycket i det här laget. Så menar de att en incel är en person som inte kan etablera en romantisk eller sexuell relation med det motsatta könet hur mycket man än försöker. Det vill säga någon som i princip är oskuld, inte har någon som helst sexuell erfarenhet, inte ens blivit kysst, så att säga.
Om vi då börjar med Elliot Roger. Om du skulle beskriva honom, hur skulle du beskriva honom då?
Elliot Rodger är ju en, har ju blivit något av en ikon för en del, den mer våldsamma, våldsbejakande delen av incelrörelsen kan man säga. Elliot Rodger har och hade egenskaper och som kan nog betecknas som ganska typiska för incelrörelsen, men han är egentligen inte typen för den typiska inceln. Elliot Rodger kom ju från en relativt förmögen familj och levde i mångt och mycket ett privilegierat liv kan man säga. Han körde BMW, han gick på privata popkonserter och han flög första klass med sina föräldrar. Så att, och han hade också i början vänner, han hade ju faktiskt en liten bekantskapskrets. Så att han levde ett, ska vi säga, jämfört med genomsnittsinseln, ett privilegierat liv och var inte speciellt ensam i början. Men sen förändrades ju saker och ting.
Innan jag fyllde 9 år levde jag livet som ett bekymmersfritt barn i en värld som jag bara upplevde som god och ren. Men ju äldre jag blev skulle jag gradvis lära mig förstå mer om världen och samhället. Jag skulle sätta på problem och frustrationer som jag inte ens kunnat ana tidigare.
Vi vet ju en del om honom genom att han har gett sin egen bild av hela sin uppväxt och så i det här manifestet som han skrev och sen tillkännagav i samband med det här massmorden som han gjorde. Och det är ju hans version av hans verklighet och hans uppväxt och så. Men vad tycker du att man lär sig om honom genom det?
Det här manifestet, så kallade manifestet som han har skrivit, ger, skulle jag säga, en ganska unik bild av en människa, en djup olycklig människa som successivt år från år försämras i sitt psykiska tillstånd och så blir mer och mer ensam och isolerad ju längre tiden går. Och han beskriver också hur han med mer och mer desperat åtgärder försöker att ändra på sig, allt ifrån utseende till att bli rik väldigt snabbt, för att det är det enda sättet att få en tjej. Så att man får en väldigt god bild av det här, ska vi säga, gradvisa förfallet kan man väl ändå säga, den tilltagande isoleringen. Och det börjar ju faktiskt i tonåren innan dess, innan 13 års ålder, så ledde han ett hyfsat normalt liv. Eller som jag nämnde tidigare, ett liv som faktiskt var rent materiellt betydligt bättre än genomsnittet. Men sen hände saker och ting.
Visst, jag hade känt avundsjuka som 9-åring. En frustrerande känsla. Men det gick inte att jämföra på långa vägar med det känsla jag upplevde när jag kom in i puberteten. När jag tvingade sig på när flickorna valde andra pojkar framför mig. Jag insåg att det fanns hierarkier. Då vissa människor var bättre än andra.
Han pratade väl själv om att det var när puberteten kom som han liksom kände att han var utanför. Att han var underlägsen andra killar och så, att han fick den känslan.
Ja, tonåren innebar ju för precis som för alla andra att man började tänka på tjejer och han noterade att de omkring, hans kompisar började umgås med tjejer och att han blev ignorerad som han beskriver och ingen ville prata med honom och att han dessutom blev illa behandlad enligt sin egen beskrivning. Så att då började saker och ting och hända med den uppvaknande sexualiteten som ju alltid är fallet.
Men en sak som jag ändå tänker på är att han verkar vara väldigt lättkränkt. Alltså, han tar ju upp oförrätter även från innan puberteten som man kommer ihåg än idag. Att han har blivit illa behandlad av vänner eller tjejer och sådär.
Ja, rent generellt så kanske det är så att om man upplever sig vara ignorerad och föraktad av omgivningen, så tror jag att man har lätt att det ligger närmare till hands att man känner sig förorättad, kränkt och steget över till att bli aggressiv eller betrakta omgivningen med fientlighet, det steget är ju ganska kort. Men sen finns det ju också en annan aspekt här och det är för övrigt en aspekt som återkommer hos ganska många incels, nämligen det faktum att Elliot Rodger möjligen led av, jag skulle nog säga, flera olika psykiatriska diagnoser. Själv i sitt manifest beskriver han ju att han lider av social fobi.
Mm.
Och hans pappa i en intervju talar om att han sannolikt led av autism.
I think he had a condition. He had a very seriously advanced mental condition. When we realized he had social issues, we brought therapists in to try and help him integrate into society. Because he was a very, 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 very shy, shy boy. And we just felt that that was his issue.
Ja, som jag förstod det så började han ju träffa någon form av psykolog eller psykiatriker vid väldigt tidig ålder, 7-8 år eller så. Och att han vid något tillfälle i sitt manifest skriver han också om att han hade fått någon typ av medicinering utskriven som han har valt bort för att han inte anser sig vara sjuk.
Sen kan man också tillägga att den läkare, den psykiater som förskrev den här medicinen, det var naturligtvis helt korrekt av Elliot Roger att inte ta den, skulle jag säga. För den medicinen var ett neuroleptikum, alltså en antipsykotisk medicin som definitivt inte ska ges till en patient som inte lider av psykos. Så det var helt korrekt egentligen.
Ja, där ser man.
Det är ganska intressant. Ja, han träffade ju, vad jag förstår, ett antal psykologer, psykiatriker. Och också så kallade livscoacher som föräldrarna ordnade. Så att han, vars uppgift var egentligen att hålla honom sällskap och ta med honom ut och se till, lära honom på något vis att hur han skulle förhålla sig till omgivningen. Vilket ju kanske också kan ge en indikation på att han hade någon typ av autism som gjorde att han hade svårt att förhålla sig till omgivningen och inte riktigt behärskade de här sociala koderna som de flesta andra gör. Det kan också ha funnits andra diagnoser att sammantaget så kan det här ha kanske förklara en hel del av hans beteende, inklusive det faktum att flera för vänner övergav honom, alltså goda vänner som han har känt sedan barndomen som beslöt sig för att kapa banden med honom. Och det här är naturligtvis bara spekulationer, men det är rimligt att anta att han uppfattades som ganska udda och kanske till och med ganska besvärlig att umgås med. Han råkade ofta i gräl och blev till och med våldsam vid några tillfällen som man också beskriver i sitt manifest.
Jag blev känd som the weird kid. Folk började göra narr av mig, men jag brydde mig inte. Den enda gången jag brydde mig var när en grupp populära sjunde klassar tjejer började håna mig. Det gjorde verkligen ont. En av dem, Monette, var en söt blond tjej. Hon måste ha sett mig som den ultimata losern. Och jag hatade henne så mycket för det. Jag kommer aldrig att glömma henne. Jag började hata alla flickor på grund av det här.
Men jag tänker på det här som du sa och pratade om, det här att han är uppvuxen i ett välbärgat hem. Det var ju till och med väldigt välbärgat, så hans pappa var känd filmarbetare och så. De flög privatjet och allt sånt. Men tänker du att det har påverkat honom, och i så fall åt vilket håll? Hade han kunnat falla ur ramen tidigare om han hade varit i en annan uppväxt? Eller skyddade den här uppväxten honom, eller har den påverkat honom åt annat håll?
Jag tror inte nödvändigtvis att en privilegierad uppväxt hade sån gynnsam effekt på honom. Han var ju väldigt lockad av det här Hollywood-livet som han fick en glimt av, skulle jag säga. Inte fick uppleva hela tiden. För pappan var ju inte en speciellt framgångsrik filmare egentligen. Utan fick olika jobb och det gick väl tidvis hyfsat för honom. Men det här livet var väl kanske en sorts grym påminnelse om hur fint vissa har det, hur bra vissa har det enligt hans sätt att beskriva det i alla fall. Och det här livet också, som pappan, hans yrke betyder ju att han var borta hemifrån väldigt, väldigt mycket. Och läser man Elliot Roger manifest så är han ju väldigt anklagande mot pappan också. Han känner sig övergiven, han tyckte att pappan inte var där för honom, och det var konflikter med styvmamman också. Ganska ofta till och med, som till och med kastade ut honom hemifrån, förbjöd honom att sätta sin fot där.
Inte bara sparkade hon ut mig. Jag förbjöds även korta besök och pappa gjorde inget för att stoppa henne. Vilken vek man han är. Han gav henne all makt.
Man kan ju fråga sig om det här livet kanske till och med kunde vara på det sättet att just det här livet och pappans yrkesval som gjorde att han var borta ganska mycket, det till och med hade en ganska negativ effekt på Elliot Roger. Det verkar som det.
Hans föräldrar skilde sig när han var 7-8 år.
Ja, precis.
Så han tycker väl själv att det var en väldigt jobbig sak, ja, om jag förstod det.
Ja, det var ju.
I manifestet
det
också.
Var det faktiskt.
Men skulle du säga att det finns tecken i tidiga barndomen innan han själv menar att han fick jobbigt där i puberteten som man kan se nu idag, att det var varningssignaler till att något skulle...
Ingenting tyder på det, oavsett om man lyssnar på intervjun med pappan som beskriver Elliot som ett glatt barn som skrattade ofta, som var, det var ett nöje att vara tillsammans med. Men också hans egen beskrivning tyder ju på att det faktiskt var en ganska bekymmersfri barndom. Själv beskriver han ju som en harmonisk tid och en lycklig tid egentligen. Så att det verkade inte ha funnits några tecken egentligen på att någonting höll på att gå fel.
We didn't see this coming at all. None of us. He was such a good liar.
När skulle du säga då att första varningssignalen kom?
Ja, puberteten innebär ju för väldigt många att saker och ting förändras. Och i hans fall så är det ju ganska tydligt att saker och ting började hända när han var 13 år. Och sen så successivt allt eftersom tiden går så blir det mer och mer besvärligt.
Att bli medveten om sex var något som fullständigt förstörde mitt liv. Sex. Bara ordet gör mig så fylld av hat. Sedan puberteten har jag alltid velat ha det. Alltid fantiserat om det. Men aldrig fått det.
Åren går, han lyckas inte riktigt hitta någon tjej. För att det uppfyller ju hans tankar. Han är helt besatt av det här. Att hitta en kvinna, att få uppleva sex och så vidare. Och det blir värre och värre hela tiden. Och sen så börjar vännerna överge honom en efter en. Han blir mer och mer isolerad. Och sen så når ju det här som sagt sin kulmen när han börja på universitetet i Kalifornien. Mm. Santa Barbara.
När vi har läst manifestet så förstår man ju att han mår väldigt dåligt och att han har under den tiden. Men fanns det någonting för dem utifrån som man kunde ha fångat upp där?
Ja, det är klart att om man har en tonåring som blir mer och mer isolerad och som faktiskt är ganska verbal, åtminstone om man ska tro på Elliot Rodges egen beskrivning, att han berättade ju för föräldrarna, han grät väldigt mycket och sa att han kände sig ledsen och olycklig och så vidare. Och det är klart att i det läget skulle man ju göra allt för att försöka hitta någon lösning på det hela. Hitta en bra terapeut, göra en grundlig utredning och se om man kom fram till någon diagnos och i så fall om det på basis av det skulle gå att behandla. Mm. På något vis, inte nödvändigtvis med mediciner men någon typ av terapi eller både och, en kombination av de båda. Mm. Nu är det lite oklart hur mycket man gjorde. Enligt Elliot Rodges gjorde man väldigt lite, enligt pappan så gjorde man väldigt mycket. Han bytte ju skola ganska ofta för han blev så mobbad. Det var också en sak som var väldigt tydlig, att han blev väldigt utmobbad och slagen, och man stal hans luncher och man knuffade upp honom mot väggen och betedde sig väldigt, väldigt illa mot honom. Han var ett klassiskt mobboffer.
Vad gör det med en människa?
Det betyder att man blir ännu mer deprimerad och ännu mer utanför och ännu mer bitter naturligtvis. Och det här är en sak kan jag säga som återkommer också. När jag pratar med incels och de berättar om det här, det är allt ifrån att man var ensam till att man blir aktivt mobbad. Både svenska och utländska incels som jag har talat med berättar ungefär samma historia. Så att just på det viset så var Elliot Rodges väldigt typisk för den här gruppen skulle jag nog säga.
Hans mamma har ju asiatisk ursprung, så han är ju halvt asiatisk och hans pappa är från Storbritannien. Så att han är halvt europé och han är väldigt upptagen av det här med liksom hierarkier. Att de vita männen står över honom. Han är också ganska rasistisk mot de som är helt asiater. Där han liksom skriver på forum och så kring detta, vilket man ju kan bli lite fascinerad över. Är det också typiskt att man är...
Det är nog typiskt för en ganska stor del av incel rörelsen, om man nu ska kalla det för en rörelse, vilket man också kan ifrågasätta. Just när det gäller Elliot Rodges så hade han komplex för att han var halvasiat. Han föraktade andra, han föraktade svarta också för den delen. Och det framgår också av manifestet där han skriver om det här. Han önskar att han hade varit helt vit. Och att vara helt vit betyder att stå högst i hierarkin. För övrigt någonting som icke-vita incels instämmer villigt i också när man pratar med dem på olika sajter eller privat. Och Elliot Rodges var i högsta grad en anhängare av det här. Han tyckte att det var helt uppenbart. Och läser man manifestet så handlar det inte bara om att hitta en kvinna att vara tillsammans med för att uppleva sex. Det handlar om att hitta en snygg kvinna. Mm. Och det handlar om att hitta en blond, lång, vit kvinna. Det är väldigt, väldigt specificerat.
He did say to me once, I wish I wasn't half Asian. I never realized that he was so racist.
han skrev det här manifestet som han verkar ha jobbat med under lång tid, som han då offentliggjorde sen i samband med dådet. Vad tror du han var ute efter när han skrev det? Är man ute efter förståelse, eller vad kommer det sig av att man vill berätta sin egen historia?
Ja, jag tror att det väldigt mycket handlar om det. Alla brott som har begåtts, terrordåd som har begåtts, där kvinnohat är ett centralt tema och där gärningsmannen har betraktat sig som incel, så finns det här med att man alltid lägger ut ett meddelande, ett mess eller ett manifest. Och det är också samtidigt naturligtvis en ledtråd för polisen och för underrättelsetjänster. Men det gäller också att veta vad man ska leta. Det här är ju en av de största utmaningarna för världens säkerhetstjänster, att kunna upptäcka det här i tid. Och det här gäller också även andra gärningsmän, andra våldsbejakande extremister, inte bara inom incelgruppen, utan Breivik, det gäller liksom. Ja, Breivik exempelvis, absolut. Så det här går ju igen. Man vill deklarera sin ståndpunkt. Man vill att världen sen efter att man själv inte är med, att man är borta, ska veta motiven, och det kan också vara en uppmaning till att följa efter och göra samma sak.
Vi var inne på varningssignaler förut. Han har ju innan han begick det här brottet ändå kanske signalerat att det finns en aggressivitet i honom. Jag tänker på, vi lyssnade tidigare på den här kaffeincidenten, när han kastade kaffe på ett par som hånglade. Vad betyder det, tror du?
Ja, det var en viktig händelse. Det första gången han gjorde det, åtminstone vid tre tillfällen så kastade han, vid två tillfällen kaffe, och vid tre tillfällen så blev han så provocerad av ett par som gick hand i hand och som hånglade, så att han köpte en sån här vattenpistol, fyllde den med juice, gick tillbaka till paret och sprutade på dem. Samtidigt som han var rädd och sprang därifrån, så kände han en sorts, beskriver han själv, att han kände en upprymdhet och en tillfredsställelse. Och på något vis har man en känsla av att det här var en tröskel han hade passerat, klivit över på något vis, som gjorde att tanken på att ta en mer gruvlig hämnd, mer våldsam hämnd på dem han ansåg hade betraktat honom illa eller misshandlat honom på något vis, att det steget kändes mera logiskt och mera närmare honom helt enkelt. En avgörande händelse som hade sannolikt, med största sannolikhet, betytt att det här kanske hade kunnat undvikas, var om polisen hade gjort en bakgrundsundersökning. Det var ju nämligen så att när han hade beslutat sig för Retribution Day, det vill säga hämnden, den dag han skulle hämnas, innan dess hade han köpt två vapen, handeldvapen, och hade dem hemma hos sig. Och han hade lagt upp olika meddelanden som hans mamma blivit väldigt orolig för. Och hon kom så pass orolig så att hon kontaktade polisen. Och polisen kom och knackade på hos honom. Och han blev väldigt, väldigt rädd. Därför att om polisen hade gått in och genomsökt lägenheten, så hade de ju hittat vapen. Och då hade saker och ting kunnat undvikas med största sannolikhet. Det som hände var att polisen frågade om allt var okej. Han var väldigt artig och vänlig mot polisen, sa att det är okej, det är lugnt allting. Och de frågade om han var deprimerad, och han sa nej, det är han verkligen inte, och så vidare. Och polisen gick inte ens in. Hade man gjort en bakgrundskontroll? Det här säger också pappan i den här Barbara Walters-intervjun för ABC.
If somebody's going to do a welfare check, surely they should do a gun check on the way, because how is somebody going to do something to themselves if they feel they're a danger? It takes 90 seconds to do a gun check, and his whole scheme would have been over and thwarted.
Men det är intressant att han då ändå är, även i den situationen, den här normala killen som man inte reagerar på. För det är ju det man tänker jättemycket på när man läser och ser honom och sådär, att han ändå på något sätt lyckas lura omgivningen. Hans pappa säger ju också i den intervjun att han aldrig hade sett någon aggressivitet hos sin son tidigare.
Nej, och ändå vet vi ju nu att det hade varit betydande aggressivitet. Han råkade ju gräl med sina rumskamrater på college och flertal tillfällen. Och han var på en fest där han medvetet sökte gräl och blev skadade foten ganska allvarligt.
Det du nämnde var väl då när han försökte medvetet putta ner några tjejer från någon avsats. Men
precis.
Blev stoppad och några killar puttade istället ner honom.
Ja, och sen så blev han misshandlad också när han gick tillbaka sen och till samma fest. Så, och det var väl en av de sista försöken från hans sida. Att ge det en sista försök att ändå hitta någon. Och det var ju dömt att misslyckas naturligtvis.
Ett mörkt hatiskt raseri tog över hela mig. Jag försökte putta så många som möjligt över kanten på den 3 meter höga avsatsen. Först och främst tittade jag in mig på tjejerna. Jag ville straffa dem för att de pratade med de vidriga killarna istället för mig.
Det handlade väldigt mycket om att han inte riktigt hade verktygen, så att säga. Han visste inte hur han skulle bete sig. Han behärskade inte de sociala reglerna, koderna. Han visste inte hur han skulle närma sig kvinnor överhuvudtaget.
Hade han kunnat bli lärd det?
Ja, jag tror faktiskt det. Ja. Jag tror faktiskt det. Jag tror inte att omgivningen, inklusive föräldrarna, var medvetna om hur allvarligt det här var. Det är väl helt uppenbart. Mm. Trots att varningslamporna lyste på flera håll, skulle jag nog säga.
Mm. Ja, nej, men man tänker ju på det nu i efterhand när man vet vad som sen hände. Men när man ser de här YouTube-videorna som han postar när han pratar om kvinnor, att han inte förstår varför de inte faller för honom. För han har ju ändå de här dyra solglasögonen som kostar $300 och så. Då känner man ju att han har ju väldigt lite självinsikt på hur han själv, vem han är och vad han utstrålar, tänker jag.
Hej, Elliot Roger här. I'm up in the hills in Montecito right now. It's truly a beautiful day. But, as I've always said, a beautiful environment is the darkest hell if you have to experience it all alone. And sadly, I've been alone for a very long time. I don't know why you girls are so repulsed by me. It doesn't make sense. I do everything I can to appear attractive to you. I dress nice. I'm sophisticated. I'm magnificent. I have a nice car, a BMW. These sunglasses here, they were $300. Giorgio Armani. So I'll put them on. See? I'm polite. I'm the ultimate gentleman. And yet, you girls, you never give me a chance. I don't know why. I'm 22 years old and I've never had a girlfriend. I'm still a virgin.
På det viset är han ju ganska representativ också för väldigt många incels, skulle jag säga. Där den förhärskande teorin och uppfattningen är att utseendet är helt avgörande om man ska vara framgångsrik hos kvinnorna. Därför att kvinnor går helt enkelt bara efter utseende hos män. Och männen, de snygga männen, kan bete sig precis hur som helst, hur svinaktigt som helst. Det spelar egentligen ingen roll så länge de är snygga. Då faller kvinnorna ändå för dem. Och skulle någon kvinna falla för någon man som inte är snygg, så är det bara en tidsfråga innan hon hittar en man som är snygg. Under tiden ska den här mindre, den så att säga fule mannen försörja dem.
Mm. Ja, han säger väl det i sitt manifest där, att han är förbannad på sin pappa för att han lärde honom det, att det blir, är bra att vara snäll och att man tjänar ingenting på att vara snäll.
Precis.
Mm. En annan sak jag har tänkt på när det gäller hans kvinnosyn, som jag tycker är intressant, både hos honom och hos andra med liknande inställning, det är att han ändå på något sätt ser sig själv som underlägsen, som att han är längst ner i hierarkin. Väldigt mycket annat kvinnohat kommer uppifrån på något sätt, att man ser kvinnor som mindre värda. Vad tänker du kring det?
Ja, det är väl både och egentligen. Det är väl två uppfattningar som försöker samsas med varandra, och det blir inte så bra, därför att å ena sidan anser man sig vara i Elliot Rogers fall, och ena sidan var ju underläge, därför att man ser att andra får kvinnor, de lever ett helt annat liv, de njuter av livet, de går på fest och de har massor med vänner och så vidare. Å andra sidan anser man sig tillhöra en elit. Han var the supreme gentleman, som tyckte han såg mycket, han var mycket snyggare och betedde sig bättre än många av de här brutes, de här tölparna som får kvinnor. Och så vidare. Han hade visserligen komplex att han var halvasiat, han hade komplex att han inte var lång nog och så vidare. Återigen typiska typiska attribut som hyllas av insider och som anses vara helt avgörande. Men det blir en extrem och verklighetsfrånvänd bild hos incels där utseendet har all betydelse, och föds man fel så att säga, med fel genuppsättning, om man liksom drar en nitlott i det här genetiska lotteriet så att säga, då är man dömd för alltid vad man än gör så att säga.
Mm.
Eller som det heter, att man är blackpilled, man har svalt det svarta pillret.
Man har insett att
man har insett att, mm. och att ingenting går att göra åt det hela.
Mm. Men hur viktig är den här hang-upen på att han inte får någon kvinna, att han är oskuld och att han, för det som sen händer, tänker du?
Ja, det har ju en avgörande betydelse utan tvekan. Han är ju helt besatt av det här. Så är det ju. Och ju sämre det går, ju mer illa han behandlas enligt egen utsag, och ju längre ner han sjunker, desto mer desperat och aggressiv och fientlig blir han. Så det blir en ond cirkel, en toxisk ond cirkel som sen så småningom slutar i en tragedi.
Men om vi då ska flytta oss till den 23 maj 2014, det som Elliot själv kallar för Retribution Day, den dagen då han genomför ett fruktansvärt dåd. Var befinner vi oss då?
Ja, vi befinner oss i Isla Vista, som det är ett fridfullt, idylliskt litet samhälle som finns vid Santa Barbara, kusten Santa Barbara i Kalifornien. Och Elliot Roger, han var ju på ett annat universitet innan, men valde av olika skäl det här universitetet, University of California. En väldigt viktig anledning, om man läser här manifestet, är ju att han hade noterat att det fanns väldigt, väldigt många vackra, snygga, blonda, långa kvinnliga studenter.
Mm.
För det här är väldigt mycket ett samhälle som domineras av studenterna. Så att han valde att skriva in sig på det universitetet och flyttade dit. Och den 23 maj 2014 inträffade det som han hade planerat under ganska lång tid, under några års tid faktiskt. Han hade då inhandlat 2 vapen. Och han delade ju rum, som man gör med 2 stycken rumskamrater, studenter, amerikansk-asiatiska studenter. De hade också besök av en vän. Och det som han beskriver i manifestet och som också hände var att han började med att hugga ihjäl alla 3 på rummet. Han mördade alla 3. Sen åkte han iväg till det Starbucks-café som han ofta besökte och beställde en trippel kaffelatte med vaniljsmak. Så drack han upp det här kaffet och satte sig i sin BMW. Och då la han upp den här videon som har just titeln Retribution, alltså vedergällning, på YouTube.
Hi, Elliot Roger here. Well, this is my last video. It all has to come to this. The day of retribution. The day in which I will have my revenge against humanity. Against all of you. You deserve to be annihilated. You never showed me any mercy, and so I will show you none. I hate all of you. I can't wait to give you exactly what you deserve. Utter annihilation. You will finally see that I am, in truth, the superior one, the true alpha male. You are animals, and I will slaughter you like animals. I'll be a god.
Han mailar också då sitt manifest till vänner, bekanta, sin terapeut.
Precis.
Varför gör han det?
Det handlar också om att han vill att världen, omvärlden, efter hans död ska förstå varför han gjorde detta. Och att det ska finnas någon typ av testamente. Alla ska vara medvetna om varför han gjorde det. Och han vill också förklara hur, som han ser det i alla fall, såg det, samhället ser ut. Vilken inneboende orättvisa det är. Att vissa har det bra och vissa har det inte bra. Han förespråkade ju ett samhälle där sex skulle förbjudas. Därför att vissa kunde inte få sex och andra kunde få det i överflöd. Det var viktigt för honom precis som för alla andra gärningspersoner, oavsett om det är män eller kvinnor. Alla vill ju liksom förklara varför man gör det man gör. Det är ju själva syret, skulle jag vilja säga. Man kan inte begå ett terrorbrott och förbli anonymitet och ingen förstår varför. Då är det ju liksom bortkastat i mångt och mycket. Det är ju en manifestation i högsta grad. Det är en radikal, ska jag säga, en väldigt våldsam, extremistiskt sätt att bedriva propaganda på egentligen.
Med målet att förändra någonting?
Målet att förändra någonting, ja. Mm. Vilket ju är en del av definitionen på terrorbrott egentligen. Terrorism.
Mm. Sen hade han ju en plan.
Ja, han beskriver det också i det här manifestet. Det ena är att bege sig till det här kvinnliga elevhemmet på området, en sorority som det heter. För där visste han att det fanns väldigt många snygga tjejer, kvinnliga studenter. Att mörda så många som möjligt där. Att sedan ta bilen och mörda så många som möjligt på vägen. Och sen ta sig till stranden eller till ett annat ställe där han visste att det fanns många i rörelse, många människor i rörelse och döda. Snygga män och inte bara kvinnor, utan snygga män och kvinnor. Par helt enkelt. Och så blev det ju nästan också. Det gick ju snett ur hans synpunkt därför att han kunde inte ta sig in i det här elevhemmet. Han bankade på dörren och försökte ta sig in och lyckades inte med det. Och de där inne, de kvinnliga studenterna, anade ju att någonting höll på att hända, så de sökte ju skydd i ett rum och klarade sig på det viset. Antagligen undvek man en större katastrof egentligen, ja, på det viset. Det är väl uppenbart. Så istället sätter han sig i bilen igen och så går den här kvinnor förbi, kvinnliga studenter, han skjuter ner de tre, två avlider omedelbart. Sen så åker han in mot stan precis som han hade tänkt sig. Och han skjuter in i ett tomt café som han passerar på vägen. Och så är det några stycken studenter som kommer och promenerar. De hör skott. Och en av de här studenterna ser när Elliot Roger åker förbi i hög hastighet med sin bil. Och då skjuter Elliot Roger ihjäl den här studenten genom bilfönstret.
The deadly shooting in Isla Vista with multiple victims.
These three people have been shot. All of a sudden,
sirens are going. I det här laget så har man ju också larmat polisen, och pappan har ju förstått, även mamman, att någonting är på väg att hända, men de anade ju inte att det skulle bli på det här viset. De var ju oroliga för sin son. Men inte hade de hade naturligtvis inte en tanke på att han var en förövare och skulle försöka döda så många som möjligt.
He shot and I felt like I just felt the wind like pass right by my face.
People are like, they're shooting.
Han fortsätter att köra och det kom en förbipasserande som han kör på, en student som hamnar på motorhuven och klarar sig mirakulöst med bara mindre skador.
He said he got run over by a car.
As many as 7 victims taken to the. Och sen till sist så kör han in i ganska hög hastighet i en parkerad bil. Och vid det här laget så har polisen avlossat skott. Han har träffats av en kula i höften. I sitt manifest, han skriver så här: vem kunde tro att mitt liv skulle bli så här?
Det var inte jag som startade kriget, men jag kommer att avsluta det. Genom att slå tillbaka. Äntligen kan jag visa världen mitt rätta värde.
Ögonvittnen som är på plats när han har kört in i den här parkerade bilen hör ett enda skott. Och då är det Elliot Roger som har skjutit sig i huvudet med ett av sina vapen, och han påträffas sen i framsätet med den här skarpladdade pistolen bredvid sig. Och då är det alltså 6 döda och 14 skadade, och det hela har tagit 8-9 minuter, hela det här dramat egentligen.
Hans pappa ställde upp i en intervju med amerikanska programledaren Barbara Walters, och i den så säger hon att människor upplever att Elliot är ett monster. Vad tänker du om det?
Jag skulle absolut inte kalla honom för ett monster. Det är olyckligt på flera olika sätt, inte minst av den anledningen att om man förklarar människor klassificerar människor som monster så håller man hela den här problematiken ifrån sig. Det blir på något vis ett demoniserande som man visserligen kan ägna sig åt, men som också vidgar klyftan ytterligare. Därför att Elliot Rodger, incel Elliot Rodger, tillhör en liten skara våldsbejakande incels. Och en del av en rörelse där en överväldigande majoritet inte är våldsbenägna överhuvudtaget. Och vi måste hjälpa de här ofrivilligt ensamma männen, de som lever i ett ofrivilligt celibat. Om vi etiketterar dem som monster eller utomjordingar eller vad som helst, så ignorerar vi ett problem som är tilltagande och som jag är väldigt orolig för. Och då menar jag inte ens den lilla skara som har begått terrorbrott. Jag menar ett tilltagande antal män som lever ofrivilligt ensamma och i ofrivilligt celibat. Och som utgör ett tilltagande problem, inte bara i Amerika utan globalt sett. I länder som Kina, Indien, Europa, Sydamerika och så vidare. Om vi kallar dem för monster, även om de har begått avskyvärda brott, tror jag att vi missar någonting väldigt viktigt i det här.
Mm. I den intervjun så får även pappan en fråga som man ju blir väldigt berörd av. Han får frågan om hon önskar att hans son aldrig blivit född.
The family of Adam Lanza have said that they wished that their son had never been born. Do you ever feel that way?
That's a loaded question, Barbara. A part of me says yes. And the reason is because he did an awful lot of harm to young men and young women who didn't deserve to die. And my son did it.
Det är en väldigt svår fråga att få kastat i ansiktet. Man älskar ju sina barn och det är nästan en omöjlig fråga att besvara, tycker jag. Han älskade ju sin son och att det här hände gör ju att det blir enormt motstridiga känslor som man går igenom. Ett trauma utan like. Bara det faktum att mista ett barn är ju bland det absolut värsta som kan hända en i livet. Om man dessutom mister ett barn som begår ett sånt här avskyvärt brott, som mördar ett halvt dussin människor och skadar väldigt många andra. Det måste vara nästan övermänskligt att bära med sig dag för dag. Att vakna varje dag och det första man tänker på när man vaknar, det sista man tänker på innan man somnar, kan jag tänka mig, är ju det här som har hänt, den här enorma tragedin.
Mm. Och mycket skuld och skam.
Och skuld och skam också, absolut. Ja, visst.
Hur kunde jag ha gjort någonting?
Precis, kunde jag ha gjort någonting annorlunda? Gjorde jag något fel och så vidare? Det här är svårt att sätta sig in i, naturligtvis.
Ja, helt omöjligt faktiskt. Skulle du säga att det här som hände då 2014 och Elliot Rodger, var det ett startskott för incelrörelsen?
Jag skulle säga, alltså, själva incelbegreppet myntades i början på 90-talet och det hade ju en helt annan innebörd i början egentligen. Men jag skulle säga att Elliot Rodger och det terrorattentat han begick satte väl incels på den mediala kartan och det gjorde att det här begreppet blev mer allmänt känt. Sen har ju det här fått ett efterspel också på så vis att vissa av de våldsbejakande incels som finns och som även jag har kontakt med, de hyllar ju Elliot Rodger som han är närmast en ikon, och det finns till och med ett begrepp, going ER, alltså ER, vilket egentligen i bokstav bemärkelse inte nödvändigtvis betyder att man vill begå en massaker, utan det betyder mer att man tappar besinningen och blir förbannad, helt enkelt. Det är mer den innebörden när man uttrycker sig på det viset. Så, och medan andra incels, väldigt många anser att han inte är betraktad som en riktig incel därför att han såg alldeles så bra ut, så att det är ju inte så att det är direkt en konsensus bland incels kring Elliot Rodger. Men jag skulle säga att han var startskottet på någonting annat, nämligen en medial uppmärksamhet och exponering. Och ett nyvaknat intresse kring incels överhuvudtaget. På det viset har han haft en avgörande betydelse, skulle jag nog säga.
Vad vet man om hur många människor som har blivit mördade med koppling till incelrörelsen?
Jag tror att det är ett stort mörkertal. Man har ju talat om 50, lite drygt 50 stycken. Och bara i Christchurch i Nya Zeeland så mördades ju 51 stycken. Och, förutom det attentatet så har vi en rad andra som har inträffat. I Toronto, Alec Manassian, så dödades ett tiotal. Och sagt Elliot Roger också, ett halvt dussin. Så att det, jag tror att siffran betyder högre än så. Och det är som sagt ett ganska nytt fenomen. Vi har inte riktigt, tror jag, tänkt i de barnen tidigare att det kan vara gärningsmän som också kan anses vara incels som har begått olika brott och attentat. Så att det är svårt att säga.
Mm, jag tänker på många av de här skolskjutningarna som har kommit i USA till exempel. Vad det som ligger bakom.
Absolut.
De här unga, arga männen.
Ja visst, det är precis. Det, där kan man ju också misstänka att det finns sådana här motiv. Mm. Definitivt.
Men många av de fallen man känner till är ju då i Nordamerika. Finns det något i Norden som man kan koppla till incel som har skett?
Vi har ju det utanför Oslo. Philip Manshaus som attackerade en moské.
Just det.
Där det inte blev några dödsoffer dock. Det, han hade också lagt ut olika meddelanden på incel-sajter. Så där har vi ett exempel från Norden. Huruvida dådet i Trollhättan hade någon koppling till det här vet vi inte. Det skulle inte förvåna mig om det även där. Om den gärningsmannen möjligtvis skulle kunna ha en fot också i den här rörelsen. En överväldigande majoritet av de brott som har begåtts har ju begåtts i Nordamerika, alltså i Kanada och i USA.
Mm, just det. Vad tror du om risken för att vi ska få ett sånt attentat i Sverige?
Ja, det är en bra fråga. Det finns en, om vi vidgar bilden lite grann, som jag tycker är väldigt viktigt att göra. Därför att Som jag beskriver i min bok, den heter ju Incel och så underrubriken om ofrivillig celibat och en mansroll i kris. Och mansrollen i kris handlar till viss del om ett mansöverskott. Och jag ser det här i ett större perspektiv, att ett mansöverskott ökar risken högst betydligt till politisk extremism, till gängkriminalitet och till brott där kvinnor väldigt, väldigt ofta är offren. Och ju fler män vi får som inte kan hitta en partner, för det är det vi ser idag. Det går bättre i skolan för kvinnor, allt sämre för pojkar. Och i takt med att allt fler välutbildade, välavlönade kvinnor söker efter en matchande partner i en krympande skara män som skulle kunna matcha. Och tvärtom, att en tilltagande mängd män med låg utbildning eller som inte riktigt når upp till de krav som ställs av samhället. Ju längre den utvecklingen går, desto större risk ser jag det som att någonting tragiskt kommer att hända i framtiden även i Sverige. Så att jag skulle definitivt inte utesluta att vi kommer att kunna tyvärr uppleva framtida tragedier även i Sverige, där vi faktiskt idag har ett mansöverskott. Alltså personligen har jag ju vid två tillfällen av en händelse träffat patienter där jag blev så orolig och där jag bedömde att faran för ett våldsdåd var så överhängande så att jag var tvungen att ta kontakt med Säpo. Det här är naturligtvis till och inte det vanligaste direkt, men jag tror att om man är medveten om det här så tror jag att det blir lättare att upptäcka saker och ting och förhoppningsvis förhindra saker i tid. Så det är också en väldigt viktig del av det hela. Visst.
Hade vi kunnat stoppa Elliot Rodger? Det är det ingen som vet. Kanske fanns det signaler omgivningen hade kunnat fånga upp. Kanske hade det aldrig hänt om någon hade agerat mot den mobbning han utsattes för som barn. Kanske hade polisen med sin kontroll kunnat förhindra den katastrof som följde. Men någonstans tror jag också att en nyckel ligger i den människosyn och kvinnosyn som Elliot Rodger och många av incelmännen ger uttryck för. Jag tror att det är där vi måste börja, hos unga pojkar. Det är ett sätt att förhindra människor att utföra dåd som gör att vi ger dem epitetet monster. I nästa avsnitt tar jag mig in i huvudet på en annan gärningsperson. Hoppas du följer med då också. Programmet görs för Aftonbladet av Beppo Ljudproduktion. Programledare Kiki Selstedt. Manus och producent Susanna Levenhaupt. Regi och ljuddesign Erland Karling. Research Emilia Johansson. Medverkande skådespelare Joel Ström, Fanny Wahlqvist och Alvar Karling. Dramatiserade sekvenser är baserade på verkliga händelser. Länkar och källhänvisningar finns på Aftonbladet Plus. Stefan Krakowskis bok heter Incels, om ofrivilligt celibat och en mans roll i kris. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuel.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Sån.